Angelica Ershag, välkommen till poddterapeuten.
Tusen tack. Så kul att vara här.
Ja, det är så himla roligt. Det här är verkligen, vi skrattar lite innan så här.
Ja.
Vem är nu här, Angelica? Vem är hjärnan bakom det, ditt arbete? Och så bara, ja, men vem är kroppen? För vi ska ju faktiskt prata om kroppen idag.
Ja, exakt. Kropp och knopp som hänger ihop, brukar
jag
säga.
Ja, det gör ju det. Och det gör ju verkligen det. Ditt konto heter Kroppsrespekt. Och där är du aktiv och lägger ut otroligt mycket bra och viktigt innehåll om kroppsmedvetenhet, men också verkligen om kroppsrespekt, precis som kontot då heter. Så om vi börjar i den änden, varför just kroppsrespekt och vad var tanken med det?
Ja, jag finurlade ganska länge på det namnet. Jag ser att många har engelska namn, men jag kände att nej, men jag vill verkligen ha ett svenskt namn.
Mm.
Men problemet med svenska namn, eller svenska språket överlag, är att det oftast blir lite klumpigt och svårt att uttala och långa meningar. Och det som på engelska bara är ett ord, eller hur?
Yep.
Det är svårigheten. Men så fastnade jag bara för kroppsrespekt. För jag började plotta ut, vad är liksom kärnvärdena jag vill få fram? Vad är huvudbudskapet? Och jag visste att jag ville att det skulle handla om både kropp och mat och ätande, för allt hänger ihop. Och då följde på kroppsrespekt, för vi behöver få mer respekt för våra egna kroppar. Det saknas just nu. Det är lite grann av en... Ja, men lite grann av en epidemi, brukar jag säga. Du vet, de pratar om, inom citationstecken då, fetmaepidemin. Men jag ser att vi har problem med kroppsacceptans. Det är vårt stora folkhälsoproblem.
Ja. Du säger så mycket bra här nu. Kroppsrespekten, men också acceptansen. Och sen just den här med... Och jag läste in ett ord, nu kanske det inte alls liksom landar hos dig. Men jag läste in ett ord här nu med någon form av kroppsmedvetenhet. Är det vi är ute efter här nu?
Ja, det är mycket kroppsmedvetenhet.
Ja.
Och klienter som jag har, de är sällan beredda på den här medvetenheten. Och vad den ska orsaka hos dem.
Ja.
För det är inte bara medvetenhet om mina kroppssignaler. Det handlar mycket om det. Men det är även medvetenhet om vad jag tycker om min kropp. Hur jag ser på min kropp. Den här acceptansen för kroppen. Men sen är det också medvetenhet om mig som person. Vem är jag? Vem vill jag vara? Hur vill jag leva mitt liv?
Mm.
Så att det går väldigt djupt. Och det är medvetenhet på många olika plan. Definitivt.
Mm. Och så är det verkligen fint det där med respekten. För vad det är vanligt att vi pratar ner om våra egna kroppar. Det är så vanligt. Åh, jag ser ut så här och jag har det här. Och jag är, gud alltså. Jag gör det själv. Jag är verkligen så här guilty as charged. Hur man bara, är så missnöjd med saker och ting. Liksom. Och det där med respekten. Att, men vad 17 gubbar, kroppen gör ju verkligen... Så gott den kan med det du har att jobba med.
Liksom. Exakt. Och ibland får jag en känsla av att vi nästan bondar över vårt missnöje över våra kroppar.
Mm.
Jag är så missnöjd med det och det. Ja, men se på mig då. Du ska inte alls vara missnöjd. Och så håller man på så där.
Yep.
Och på något sätt försöker hitta bekräftelse hos varandra. Men man behöver ju egentligen hitta det från sig själv. Men det är svårt. Vi lever i ett konstigt samhälle och ett samhälle som är otroligt stressande och pressande vad gäller utseende, hälsa och så vidare. Det finns så många parametrar här. Och det är inte lätt att leva under det här trycket. Alla har det jobbigt, men ju tjockare du är, desto högre tryck och press lever du under.
Mm.
Och det är
jag kommer ihåg att jag reagerade på det där För det, som sagt, ditt konto är ju fantastiskt fint och du har så många bra budskap. Men åh, ja, men verkligen, det menar jag verkligen. Jag ska inte bara brusha förbi det, men en sak som jag reagerade på, jag är ju sån här ord, det, jag är yrkesskadad. Jag är ju väldigt aktig. Så jag är ju så himla noga med ord, för att jag vet ju hur ord formar oss och hur vi formar vår omvärld och andra och sådär genom orden. Så jag kommer ihåg att jag reagerade på just det där med, när du använde ordet tjock. Och nu sa du det igen.
Mm.
Så det triggar mig lite, ska jag erkänna.
Just det, ja.
Ja, så jag tänker så här, hur kommer det sig att du använder just ordet tjock snarare då än kanske överviktig eller, ja, eller sådär.
Ja,
visst är det bättre ord liksom?
Ja, exakt. Många känner ju automatiskt det att ja, men är det inte bättre med överviktig? Det känns mer neutralt.
Ja.
Men jag brukar säga att nej, det är faktiskt precis tvärtom.
Okay.
För att säger man överviktig, då har man ju en vikt över vad då?
Ja, just det. Över normal BMI. Inom
exakt.
Ja.
Över det normala, över idealet. Det vill säga, jag är inte normal. Jag tillhör inte idealet.
Mm.
Så det blir en sorts utanförskap i det här.
Okay.
Och sen det här obesitas som vården nu har anammat och tycker är så väldigt bra och neutralt. Det ordet obesitas kommer från latin som betyder har ätit sig tjock. Så där kan vi verkligen prata om vilken syn det här ordet förmedlar på tjocka människor. Det vill säga att de har ätit sig till sin vikt. De är glupska, de har ingen kontroll, ingen självdisciplin, utan karaktär och så vidare och så vidare. Alla de här stereotyperna, stereotypiska tankarna som existerar om tjocka människor.
Mm.
Vilket inte stämmer, såklart.
Ja.
Men så att det är många kroppsaktivister som jobbar nu för att ta tillbaka ordet tjock som någonting neutralt och bara beskrivande som smal. Men sen är jag ju såklart medveten om att för många är det ett triggande ord.
Mm.
Och det, många har ju blivit mobbade över det här och har blivit kallad tjockis och hit och dit.
Ja,
och det ska man ju ingenstans förminska.
Mm.
Men att, så när jag pratar allmänt så brukar jag använda tjock för att jag vill visa på att det är ett neutralt adjektiv.
Mm.
Men pratar jag med en person, så är ju noga med att följa den personen. Så att när det blir mer, liksom mer i, tillsammans med den personen, att det blir individuellt så att säga, personligt, då finns det ju andra saker också man kan säga. En större kropp. Som kanske känns mer neutralt. För man vill ju inte göra någon annan obekväm.
Nej, för det där är ju verkligen klurigt. Som jag sa till dig, jag blir personligt triggad av ordet. Jag tycker det engelska, igen, vi är tillbaka på språk här nu. Jag tycker just ordet thick är bättre än tjock. Men det finns ju ingen bra motsvarighet till den. Alltså, thick, jag tycker det låter bättre.
Eller, ja, precis.
Som man säger i USA också, så här, chunky. Ja, lite chunky.
Mm. Ja, exakt.
Men då förgullar man det ju. Det ska jag också erkänna.
Jo, och vissa kanske skulle säga knubbig. Och tycka att, det är ett bra ord för mig. Jag är knubbig. Jag varierar, jag väljer ju andra ord ibland. Och just för att jag vet att det här är så pass triggande. Och sen är det ju så här också att jag får ju ha respekt för att jag aldrig har blivit utsatt för viktmobbing. Jag är det man kanske skulle säga knubbig. Men jag är ju inte, jag har en normkropp. Jag är inte tjock. Jag är inte i en större kropp helt enkelt.
Vi kan väl lägga ut en fråga till lyssnarna. Så här, Vilket ord skulle ni föredra? Bara av nyfikenhet. För nu du ska jag använda det som du gör såklart. Jag tänker inte lägga nu på det. Men jag blir nyfiken på dig som lyssnar. Vad du tycker. Vad är, för det, du har ju verkligen en poäng i det där med överviktig. Mm. Att över vad då?
Mm.
Men samtidigt så har vi ju, om vi går in på det då, kanske blir lite konfrontativt, men vi har ju också samtidigt ett mer hälsosamt BMI och ett mer mindre hälsosamt BMI, både under och över. Så är inte det samtidigt viktigt då?
Med hälsa tänker du?
Jag tänker just kring, då kanske inte övervikt är så dumt egentligen, det ordet. För man är ju över då hälsosamt BMI.
Ja, precis. Ja, men jag förstår hur du tänker. Problemet är bara att vi har mycket forskning som visar på att om du har ett BMI då mellan 25 och 30 som anses vara överviktig.
Mm.
Att det ibland kan innebära en lägre risk för dödlighet jämfört med idealvikt. Det vill säga BMI 20-25. Så det är ju inte så att ju högre BMI desto högre risk. Så är det om vi pratar i ytterligheterna.
Mm.
Men det är väldigt blandad forskning.
Mm.
Just för övervikt och det man då kallar obesitas 1, grad 1. BMI 30-35. Så att det är ju inte så att alla ska ligga på BMI 20-25. Och då hade det varit frid och fröjd och vi hade alla levt i 100 år.
Ja, ja, precis.
Utan hälsa är ju så komplext och det är så otroligt många fler faktorer utöver vikt som påverkar vår hälsa och vårt välmående. Och det är både mentalt och fysiskt hur vi mår. Så att det handlar ju inte bara om den fysiska hälsan.
Nej.
Det är komplext helt enkelt.
Det är komplext och jag tyckte om det här att du tillät mig att få borra lite i det i början så här. Så att vi kom över det hindret för att det kändes viktigt på något vis.
Mm.
För vi ska fortsätta med det som vi faktiskt ska prata om vidare. Och det är ju din röda tråd och din mission och ditt varför.
Mm.
Och kan du inte börja med att berätta lite om själva upplägget då för din tanke, idé, alltså just den här affärsidén som du faktiskt har kring det här. För du jobbar ju med det här, eller hur?
Jag jobbar med det här hela tiden.
Ja, det stämmer. Ja, så hur funkar det och hur ser det ut då? Vad är liksom själva arbetsgrejen?
Ja, men precis. Alltså jag jobbar ju på nätet.
Ja.
Så allt är ju online. Mm. Som det så ofta är nu för tiden. Jag brukar säga att det var en av de få positiva utfallen från coronapandemin. Att faktiskt fler blev vana vid att prata så här på Zoom eller någonting annat. För det är Zoom jag använder. Så att det blir inte lika hög tröskel att ta sig förbi helt enkelt.
Just det.
Och det är skönt både för mig och för dem. För att det är ju på många sätt praktiskt och smidigt att ses på nätet. Prata en timme och så sen kan de återgå till sitt och jag kan ta nästa kund eller jobba vidare med något annat.
Mm.
Men jag jobbar ju väldigt nära mina klienter. Jag har ju både 1-1-samtal och så har jag grupprogram, mitt mentorsprogram som är på 12 veckor. Och där har ju föreläsningar och det är gruppsamtal och så har jag enskilda samtal med dem också. För det krävs oftast, alltså det krävs en hel del jobb för att komma på djupet i vad det här handlar om. Och 100% av mina klienter har blivit så förvånade när de upptäcker att ja, det var ju inte maten som var mitt största problem. Det var ju något helt annat. Och det är ju så. Och många gråter och tycker, men oj, varför gråter jag? Men oj, så pinsamt. Nej, men så det är bra att gråta och få ur sig det. För att det här är någonting som har vuxit sig starkare och starkare och blivit jobbigare och jobbigare. Men det är något som man inte riktigt kan ta på, vilket gör att det blir en väldigt stressfylld situation. Och när då någon som mig kommer in och lyssnar på vad de har att säga och de får beskriva sin situation och sina problem och man får reda ut det och bena upp det helt enkelt, det blir en sån otrolig lättnad. när man förstår sig själv bättre. Så att det här är ju, det är en bit mat, absolut, och ätande. Men sen har vi hela den här kroppsacceptansen, hur man ska förhålla sig till sig själv. Och då krävs det också att man jobbar nära dem för att kunna ge så bra hjälp och stöd som möjligt.
Vad skulle du säga är den största utmaningen för dina klienter generellt? Det är klart, det är såklart individuellt, men vad skulle du se som en röd tråd som den största?
En utmaning i att lära sig äta intuitivt, tänker du?
Ja, du beskrev det som ett, det här är inte det som är problemet. Det här, jag trodde inte det här var, jag trodde inte att det var det här som var problemet.
Nej, precis.
Vad är den största utmaningen i att komma till rätta med, till fund, vad säger man? Kom förstå vad det är som är problemet. Vad är utmaningen i det?
Ja, utmaningen är ju att man måste gräva i sig själv. Att se på sina tankar och känslor och behov. Och se helheten. Varför reagerar jag som jag gör? Ofta beror det på någonting inlärt sedan man var barn. Men det kan också vara saker som man har lärt sig längs vägens gång och som vi har fått från samhället och som man inte reflekterar över, för att vi får höra de här så kallade sanningarna varje dag. Så att då tror man på dem. Men när man väl får sätta sig ner och bara, okej, men vad är det jag faktiskt känner? Då är det många som blir blanka. De vet inte. Och då är det så lätt att ta till mat. Det här med känsloätande, det blir ju ett hål man fyller med mat. Men jag brukar också vara väldigt tydlig med att säga att det är inget fel med att känsloäta. För att det finns så mycket skuld och skam i det här. Och det ska vi inte ha, för att att känsloäta, det är en del av vårt liv. Vi alla människor känsloäter. Från det att vi föds. Vi ropar och gråter efter mamma och så får vi flaska eller bröst. Och så ger det oss trygghet, närhet och mättnad samtidigt. Så att det här är en naturlig del av livet. Men sen uppstår det såklart problem när vi bara har mat för att hantera våra känslor. Eller trycka undan våra känslor. Och det är ju här intuitivt ätande kommer in. Och där man tar hand om sina behov på många olika sätt samtidigt.
Intuitivt ätande, hur kan det se ut?
När man äter intuitivt? Ja, då är det ju att man lyssnar. Först och främst lyssnar in sina kroppssignaler. Att man närmar sig det här med hunger och mättnad. Hur känns det för mig? Många tycker att det här är jättesvårt. De har inte tänkt så mycket på sin hunger och mättnad. Att banta och att gå på dieter, det handlar ju mycket om att trycka undan sin hunger.
Ja.
Så att många har ju tappat sina hungersignaler. Och sen blir det att man äter sig precis lagom mätt, så att man ska äta så lite som möjligt. Vilket gör att den här känslan för hunger och mättnad, kroppen blir ju helt satt ur spel. Och det gör att vi då, när vi släpper på dieterna, då överäter vi. Det vill säga att vi äter oss alldeles för mätta. Och då är det många som identifierar sin mättnad med den känslan. Det vill säga den här starka mättnaden då vi är lite obekväma och lite illamående och uppblåsta. Och man är jobbigt mätt helt enkelt. Så att gå in då och börja titta på, okej, men hur ser just dina hungersignaler ut? Hur ser dina mättnadssignaler ut? När är du bekväm? Liksom en bekväm hunger och mättnad, det är det man är ute efter. Och det är ju inte för att man ska äta så lite som möjligt. Det är ju ett diettänk. Men att man ska börja träna sig att lyssna in kroppssignalerna och följa dem. För att kroppen är ju så tydlig med vad den behöver. Så det blir helt enkelt ett samspel mellan vad kroppen säger och att jag följer. Så man börjar helt enkelt samarbeta med kroppen istället för att motarbeta den som man gör med dieter. Och sen behöver man ju såklart släppa regler. Att jag brukar säga att det handlar lite grann om att rasera hela grunden vi står på. För att sen kunna bygga upp någonting nytt och hållbart. För att vi står på otroligt många regler. Kring mat, kring ätande, kring hur vi ska träna och så vidare. Och så har man plockat med sig en regel från en diet, en regel från en annan diet. Och till slut så vet man ju varken ut eller in. Vad är rätt, vad är fel? Jag får ju inte äta någonting nu när jag tänker efter. Så här handlar det om att man bryter med alla regler och tar ner maten från pedestalen. Man börjar se neutralt på mat. Det blir inte längre det här laddade, jobbiga, men ändå liksom det spännande och åtråvärda som man vill ha fast man vet att man inte borde. Men när all mat är neutral, det är då man verkligen tar bort det här hindret för att kunna lyssna in kroppen. Och inte bara då hunger och mättnad, utan även vilka känslomässiga behov har jag, vilka mentala behov har jag. Hur ser min kroppsbehov ut kring rörelse? Så att, återigen, många lager. Men det är väldigt spännande att det är så, att dieter är så, det påverkar oss så mycket mer än vi tror. Det sabbar vårt förhållande till kropp och mat.
Jag tycker allt det du säger är jätteintressant, jättespännande. Jag tänker också på när jag växte upp på 70-80-talet. Då var det ju väldigt inne, framförallt på 80-talet, då var det ju inne med bantning. Liksom. Och alla dessa low-fat-produkter som kom ut då. Med jättemycket socker. Och man satt där och bara, ja men det är inget fett i.
Nej.
Så snacka om att vi är verkligen barn av vår tid och vår uppväxt, precis som du säger. Och sen det här liksom med, jag kommer ihåg när jag var liten och var ledsen, och som du beskrev nu så bra, det där med att när vi då växer upp och vi är väldigt små, det blir existentiellt. Det här med näring och trygghet och existens blir verkligen allt i tre. Så det blir, är det så konstigt att det blir så emotionellt för oss, precis som du beskrev här, när det verkligen är handlar både om trygghet och överlevnad. Och mat är ju någonting som vi alla måste äta, och det gör det också komplicerat, för vi behöver ju faktiskt mat. Varje person förhåller ju sig till det då på något sätt, vare sig man vill eller inte.
Ja.
Så. Annars kunde vi ju faktiskt inte överleva om vi inte åt alls.
Nej.
Så jag tänker, jag tänker mig när vi andas till exempel, det är också en grej som vi verkligen behöver. Om att andas för mycket hade då gjort oss sjuka om vi hade andats väldigt, väldigt mycket. Liksom. Och vi hade haft ett stigma kring det. Då hade vi haft samma diskussion här nu om luft. Och
ja,
luftintag och lungernas.
Ja, men exakt. Bara jag är ledsen, alltså jag är beroende av luft.
Ja, exakt.
Och för det här är ju en liknelse jag faktiskt gör i,
ja,
för mina programdeltagare inom föreläsning, att testa och håll andan och så håller du så länge du kan och så släpper du den. Ja, vad händer? Det är klart du suger in all luft du kan, för att kroppen signalerar ju att det börjar bli dåligt om syre i mina celler just nu.
Ja.
Och det är ju exakt samma sak med mat, att nu har inte du ätit på länge, det börjar bli väldigt dåligt med energi i cellerna. Du måste få i dig något. Men har inte vi ätit då på en halv dag, då blir det ju ett okontrollerat ätande. Det vill säga det blir den här primala hungern som kommer fram. Och det tycker många är obehagligt, för då känner de att jag tappar kontroll kring mat. Jag hetsäter, jag känsloäter. Jag kan inte kontrollera mig runt mat helt enkelt. Men då är ju inte problemet mat, utan hur man äter. Och att man har förvägrat sig mat tidigare under dagen. Så det är ju en sån naturlig reaktion av kroppen att nu vill jag bara få upp blodsockernivån här.
Ja, ja.
Mm.
Ja, men precis. Ja, vad spännande. Och vad skulle du säga är, har du kunnat i din profession här nu, har du kunnat dela in olika behov på något sätt eller olika sorters problematiskt ätande? Igen det här med ord, men alltså om vi säger att intuitivt ätande är ena änden då. Så.
Mm.
Om jag då får döpa det andra till problematiskt ätande, fast du har säkert ett bättre ord. Har du det?
Jag brukar säga ätstörda beteenden.
Ätstörda beteenden? Ja, nu blev jag triggad igen.
Just det, exakt.
You knew it, eller hur? Du visste det.
För det här är så laddat.
Ja, men ja. Och jag har ju pratat så mycket om det där med störd. Jag blir störd på störd.
Alltså just
det. Jag tror jag har sagt det i någon så här tidigare lördagsfika. Så jag bara, jag blir så störd på att vi säger störd om saker.
För dig blir det att det visar på någonting som är onormalt.
Ja, exakt. Mm. Till exempel inom sjukvården så kallar man ju någonting för en affektiv störning eller en neuropsykiatrisk störning eller, alltså jag bara, oh my god, det finns inga störningar. det finns bara naturliga saker, och sen kan vissa saker vara lite mer hälsosamma och vissa kan vara mindre hälsosamma, men man är inte störd liksom.
Nej, precis.
Men det är igen, nu är vi här på orden.
Ja, och det här är det som är så spännande, för jag tror att man lägger in mycket känslor och minnen och tidigare erfarenheter i ord.
Ja, men jag tror också igen att jag är ACT-skadad. För att jag är så, inom ACT så är det ju verkligen ordens makt och ordens, hur man väljer. Mm. Dina ord är ju uttryck av hur du känner, hur du tänker. Alltså det, vad ska man säga, orden är som din, är ju som din livvakt och krigare och ansikte utåt. Och alltså våra ord är så otroligt viktiga. Så, så det är nog därför jag också är lite, dels är känslomässigt för mig, absolut. Men sen också att jag är lite ACT påverkad. yrkesstörd. Yrkespåverkad.
Så. Ja, precis. Ja, tack. Påverkad.
Men kan jag då få säga problematiskt ätande?
Jag
får
säga självklart.
Det, ja. Så vad har vi då för olika sorters problematiskt ätande då?
Ja, alltså.
Angelica ju bara suck. Denna.
Nej, jag tycker det var bra. Jag sitter här och funderar bara. Ja, alltså jag har aldrig riktigt funderat över mitt ordval med just störda ätbeteenden.
För då är vi ju där igen. För att störd är ju då motsatsen till normalt igen.
Liksom. Precis.
Så vi är ju där igen liksom.
Ja, alltså jag fick mig en riktig ögonöppnare nu.
Wow!
Jag ska ta till mig det där och fundera.
Nej, men vad för kul!
Det, ja, för så här är det ju.
Varsågod!
Man bara, ja, precis! Ja, verkligen. Man lär sig så länge man lever.
Ja.
Nej, men du, det är bra. Jag vill utmanas. Det är så det ska vara.
Ja.
Men det är ju ett väldigt bra ord, just det med problematiskt. För det, det signalerar ju någonstans att det är ett problem för mig.
Ja, precis.
Och det behöver ju inte vara det för alla.
Nej, precis.
För tar vi det här med känsloätande, det är ju en del av ett problematiskt ätande.
Ja.
Och här har vi ju allt ifrån att, ja men, ja, jag tycker att jag känsloäter, men det är inget problem för mig. För jag vet samtidigt att jag tar hand om mina känslor på en mängd olika sätt.
Ja, exakt. Det här är bara en del i min hantering.
Ja, exakt. Ja. Och den dyker upp ibland.
Och då kommer ju medvetenheten in igen.
Exakt.
Jag är medveten om det.
Ja.
Ja,
precis. Jag vet varför jag äter just nu. Och många klienter kommer ju också och är frustrerade över att jag märker hipsips att jag äter, men jag vet inte varför.
Ja.
Jag märkte inte att jag började äta. Så att, och där har vi också att den här bristen på medvetenhet gör dem frustrerade. Och det blir också en typ av känslomässigt ätande där kanske kroppen signalerar att något är jobbigt nu. Och så vanans makt gör att man tar till mat. Och återigen, det är absolut inget fel med att känsloäta. Men mår man sämre av det, då är det ju läge att börja gräva lite grann i det här.
Så vi har ju då det som du sa, då har vi den känslomässiga, det känslomässiga ätandet i den ena kategorin inom situationstecken. Finns det flera som du har identifierat?
Ja, vi har ju, de går ju såklart in lite grann i varandra, men en annan kategori är ju det här med överätandet.
Ja, just det, precis.
Och det behöver ju inte alltid ha känslomässiga förtecken så att säga. Utan vissa överäter systematiskt kanske på grund av att de har inte tillåtit sig att äta under dietandet och bantningsperioderna. Så man har liksom en långvarig svältkänsla i kroppen.
Mm.
Och då blir det också ett överätande.
Just det. Just
eller så känner man inte det här med hunger och mättnad. Och då blir det också lätt att överäta. För att man vet inte var just min gräns går. Så att det är jättemånga som också har problem med just det. Jag överäter, jag fattar inte. Det är vanligt.
Har du några fler kategorier?
Den är inte lika vanlig, men den det finns många som har det här restriktiva ätandet.
Mm.
Att man begränsar sig och vågar inte smaka på mat. Man har hittat en form av rädsla för mat. Den ska göra mig ohälsosam, den ska göra mig tjock, den ska göra mig och så vidare och så vidare. Sjukt på olika sätt.
Ja. Tittar du också på den sjukliga biten av ätande gällande diagnoser kring till exempel anorexi och bulimi och så?
Nej. Jag har ju ingen dietistexamen.
Nej.
Så att upptäcker jag att, det har nog aldrig hänt, men skulle jag upptäcka att klienter har anorexi eller bulimi, då refererar jag vidare.
Ja.
För det är så pass, där behöver man vård och ordentlig kunskap.
Ja.
Nu kan man ju säga vad man vill om ätstörningsvården i Sverige och att det finns väldigt stora brister där.
Ja.
Jag kan ju i förlängningen se att här skulle intuitivt ätande komma in väldigt lägligt.
Ja.
Men inte definitivt för tidigt i processen, för att
nej,
har du anorexia så har du ju inte hunger och mättad signaler på plats. Så då kan det ju bli att man säger att jag äter intuitivt och jag var inte hungrig idag, så jag åt ingenting.
Mm.
Men.
Det påminner mig om traumabehandling. Du sa i början det här med känslor. Att det kan vara så otroligt svårt att identifiera sina känslor, att sätta ord på dem. Så då brukar jag ge mina klienter känslohjulet och titta på det då. Men även det kan vara jättesvårt.
Mm.
För att då till exempel inom traumabehandling så kan det vara precis så att när du ska börja då känna dina känslor. Det kan just bli det jättejobbigt för att det är ju en skyddsmekanism som du har behövt av en anledning.
Ja visst.
Och det är väl lika, nu är inte jag någon expert då på till exempel anorexi, men jag kan tänka mig att det kan vara samma slags mekanism här då, att så ska du börja utmanas nu då till det här, till att äta mer intuitivt liksom. Och då kan det i sin tur bli otroligt smärtsamt och mycket lidande med det. Så ja, det är verkligen komplext som du sa i början, och det är svåra saker, men det vi lyfter upp i avsnittet här nu då, det är ju precis som du sa så bra, det liksom, vi har ju acceptansen och vi har respekten för kroppen och det här intuitiva, tycker jag, jättebra ord. Det tyckte jag verkligen om, intuitivt ätande. jag gillar verkligen det så himla mycket. Och medvetenheten. Och det är ju det vi verkligen pratar mycket om här idag ju.
Mm.
Mm. Men alltså jag blir ju nyfiken nu mer på dig. Så hur kommer det sig att det här är viktigt för dig?
Ja, Alltså det här, åh, det finns så många svar på den här frågan.
Åh, härligt.
Alltså dels så har jag ju själv haft mycket problem med att acceptera min kropp och att alltså jag har hatat den länge.
Mm.
Klämt och petat på den och alltså om blickar kunde döda vissa delar så hade den gjort det förut. Man stod så i spegeln och liksom synade och tyckte att det där ska jag ändra på. Och så var det mycket träning jag använde. Och alltså blev väldigt sådär superhälsomedveten och skulle vara så att säga då nyttigt.
Mm.
Sen det här har ju liksom påverkat mig i olika perioder, men jag har gått upp och ner i vikt och det har hållit ett tag och så, precis som alla mina klienter nu säger, att sen kommer man till en gräns där man, alltså kroppen är så less på det här tillståndet.
Ja.
Så den bara signalerar, käka nu. Nu står vi inte ut längre. Och då tycker man att man tappar självdisciplinen. Och så pendlar man där fram och tillbaka. Men jag satte ju mycket mitt egen värde i hur jag såg ut. Att kroppen skulle vara perfekt, vad det är. Men man hade gjort sig någon sorts bild. Och det ser jag också jättevanligt. Oftast idealet man har satt upp för sig själv, det är tonårskroppen. Och det säger sig självt. Man kan inte ha en tonårskropp när man är i 30, 40, 50 års åldern. Det är inte så det ska vara.
Nej.
Våra kroppar förändras med tiden och genom livets gång och det vi är med om. Och det bör vi se på som någonting fint, tycker jag. Att det är ju faktiskt en ynnest att få bli äldre.
Ja. Ja.
Men.
Hur kommer det sig att du... Vad var det som gjorde att du valde en annan väg och jobbade för det?
Ja, så jag har en syster i USA och vi pratar mycket på så här på nätet. Och det här var 2018. För jag minns att jag satt och ammade min andra dotter som var nyfödd då. Och jag och min syster, vi alltid pratar mycket om träning och kost. Och hon har haft mycket, alltså hon fick aldrig en diagnos ätstörning. Men hon hade definitivt något åt det hållet. För hon hade perioder när hon var så smal och inte åt och sådär. Så det är klart att det har ju också präglat mig mycket. Att jag har sett på nära håll hur ett ätbeteende kan sabba med kropp och relation till mat och så. Men sen, vad var det jag skulle säga? Nu tappade jag tråden.
Ja, vad var det som gjorde att du valde en annan väg?
Jo.
Du beskrev det så otroligt berörande, det där med självhatet och
självhatet. Ja, det fortsätter ju. Jag, för att göra en liten en detour.
Mm.
Att jag blev ju gravid med min första dotter. Och alltså jag älskade att vara gravid.
Mm.
För då var det ingen som sa något om min mage.
Mm.
Alltså ursäkta, jag måste bara dricka.
Ja, absolut. Drick på.
Nej, men, och det hör jag fler som säger att då var det legitimt med en mage. Då var det bara vackert.
Mm.
Och den fick växa och frodas. Och det här barnet som växte. Och det var bara fantastiskt. Men sen kom hon. Och då blev det direkt. Okej, hur ska jag ner i vikt?
Mm.
Snabbast möjligt. Och jag började ta kort på mig i olika vinklar. Och så skulle jag jämföra några månader senare. Så före och efter bilder. Och när man tänker på det så är det ju helt sjukt. Jag har det här fantastiska nyfödda barnet. Som jag bara vill njuta av. Och så hänger jag upp mig på att min kropp har förändrats av graviditeten. Så att det är lite sorgligt. Men så
var
det.
Jag tror jättemånga, precis som du säger, kan känna igen sig i det.
Ja. Ja, för att samhället målar upp den här bilden av att vi ska så snabbt som möjligt tillbaka till våran gamla kropp. Det är den riktiga kroppen, den vi hade innan graviditeten. Men det, vem är det som säger det? Det är väl klart att en kropp förändras av en sån stor grej som är graviditet. Men man har den här bilden av att man ska tillbaka i sina gamla jeans och då är man så duktig när man har klarat det.
Upp på banan.
Upp på banan igen, exakt. Så det blev ju där de kommande åren att jag gick ner i vikt och hade också fått till mig att det är lättare att bli gravid om man inte äter mjöl och mjölk och socker. Så då slutade jag med det. Och gick ju ner i vikt av det. Men, och blev gravid med min andra dotter. Och när hon kom då så, eller när jag var gravid med henne så minns jag att jag tänkte att ja, men det är perfekt, nu har jag hittat receptet. Så när hon är ute, då ska jag bara sluta med mjöl och mjölk och socker och sen allt frid och fröjd. Men det var det ju inte.
Nej.
För efter en till graviditet så hade min kropp förändrats ännu mer.
Ja.
Och det är så det ska vara. Mm. Och jag minns att jag kämpade och kämpade, men jag tyckte ingenting hände. Ingenting hände på vågen. Och jag, ja men du vet, man kände bara så här, lite hopplöshet. Men så pratade jag med min syster då, som bor i USA. Och hon sa att, men har du hört talas om intuitivt ätande? Nej, vad är det? Men, och ju mer hon pratade om det här, desto mer, vad ska jag säga, desto mer tagen blev jag. Att jag kände att någonting fanns där. Men min första tanke var ju, eller det sa jag till min syster, alltså det här låter jättebra, jag ska bara gå ner i vikt först. Alltså du hör ju, jag var så djupt nere i den där diet, det dietandet, diethetsan, kroppshetsan. Men jag blev som sagt väldigt tagen och jag började lyssna på poddar, och för det här 2018, det var ju ingen som pratade om intuitivt ätande i Sverige. Så jag fick ju bara gå utomlands. Jag lyssnade på poddar från Australien och USA och Storbritannien. Där de hade kommit mycket längre. Intuitivt ätande som begrepp myntades ju på 80-90-talet. Och 95 skrev ju de här två dietisterna boken om intuitivt ätande. Då.
Det ska vi så länka där, tycker jag.
Ja.
I objektsbeskrivningen, boken.
Precis. Så att intuitivt ätande hade kommit mycket längre i USA och på andra platser. Så att jag lyssnade mycket på poddar och alltså köpte hem böcker på engelska. Lärde mig mer och mer. Och ganska snabbt så var det som att jag bara kände, vad är det jag håller på med? Alltså vill jag lägga all min vakna tid på att tänka på hur min kropp ser ut? Vad den äter, vad den inte äter. Och liksom minutiöst granska den. Och jag kom ju fram till att nej. Nej, alltså livet är för kort. Jag vill inte göra det här längre. Jag vill hoppa av. Och det var otroligt skönt.
Alltså, jag förstår det.
Ja, det blir ju som att en ny värld öppnas upp för en. Jag får äta vad jag vill. Jag får träna hur jag vill. Frågan är, hur känns det i kroppen? Hur reagerar jag på det? Får det mig att må så som jag vill må? Alltså det kommer ju fram helt andra värden. Jämfört med att man bara ska tänka matregler, diet, gå ner i vikt. För det är så frånkopplat.
Det låter som att du upprättade en dialog med kroppen där och då.
Ja. Exakt så.
Ja, låter och helt fantastiskt. Mm. Och sen så tog du då steget vidare till att dela med dig helt enkelt till andra.
Ja,
också.
Mitt allra första steg var ju att jag gick tillbaka till universitetet.
Mm.
För jag hade en kandidatexamen i kostvetenskap.
Mm.
Och så kände jag bara att nej, men nu jag går och tar en master på Göteborgs universitet. Så att jag får fördjupa mig ännu mer i de här ämnena. Så jag får lära mig hur man läser statistik, hur man läser en forskningsartikel. Så att man kan tyda forskningsresultat. Och det var 2 år som var väldigt, väldigt givande. För där insåg jag ju alltså så mycket forskning vi har som visar på att långsiktig viktnedgång inte funkar. Och det här är ju, när jag pratar om de här sakerna så är det ju många som bara, va? Men vad menar du? Det är väl klart det stämmer. Alla pratar ju om att man kan gå ner i vikt och läkare liksom skriver ut sådana recept hit och dit. Men faktum är att det stämmer inte. Vi har ingen långsiktig forskning som visar att det funkar. Det kan funka för en liten klick. Men då får man också tänka, vad innebär det för dem? Vilka uppoffringar måste de göra för att det ska funka? Det vanliga är ju att man går upp i vikt efter en diet och så kanske lite till. Ofta lite till. Det är ju det vanligaste jag hör bland mina klienter.
Mm.
Att ta den här mastern var väldigt viktigt för mig. För att då kunde jag också grotta in mig i intuitivt ätande.
Ja.
Och vad den forskningen faktiskt säger. Vad visar forskningen för resultat för intuitivt ätande? Och det finns ju så otroligt mycket spännande resultat. Att man mår mycket bättre fysiskt och psykiskt. Det är både det här att blodtryck kan sänkas och HbA1c blir bättre för de som har diabetes. Men även det här med vår relation till mat. Alltså många som har haft en ätstörning får så mycket bättre relation till sitt ätande och mat och kropp.
Ja.
Kroppsskammen blir mycket mindre. Ja.
Ja. Ja. Och tyvärr så hade jag gärna pratat lite längre med dig. Men vi måste börja avrunda.
Ja.
Men vad alla lyssnare här nu då. Vad skulle du vilja ge till den som lyssnar nu som har fått mycket tankar och känslor och kanske nya insikter och sådär. Vi pratade om hisspitch innan du och jag.
Ja.
Och jag sa det, du kan ha en hisspitch men jag kommer inte säga hur många våningar vi kommer åka.
Exakt.
Så, men här tyvärr så har vi lite tidsbrist. Men vad skulle du vilja? Jag tänker så här, om jag lyssnade på det här avsnittet nu.
Mm.
Och har lyssnat på dig, Angelica. Så bara, ja men vad kan jag göra då?
Mm.
Vad kan jag börja med då?
Alltså, det man kan börja med är ju att bara hitta den här medvetenheten. Att äta med mer närvaro. Använda alla sinnen. Det brukar vara ett bra första steg.
Mm.
För att, men bara precis innan man ska sätta sig och käka. Bara koppla in, okej, hur känns det i kroppen? Har jag någon form av hungerkänslor? Och hur känns det en bit in i måltiden? Och hur känns det efteråt? Det kan vara ett sånt enkelt första steg. Men sen är det ju att helt enkelt koppla ihop huvudet med kroppen, bildligt sett. Att börja känna efter, hur känns det? Och börja titta på varför äter jag som jag gör? Vad fyller det för syfte och funktion för mig? För om det är någonting jag har lärt mig under de här åren så är det ju att intuitivt ätande går så mycket djupare än att man bara ska äta det man är sugen på. För det ser man ofta på Instagram. Men bara för att du äter det du är sugen på så betyder det ju inte att du äter intuitivt. För att när du äter intuitivt så har du absolut den här flexibiliteten att välja vad känner jag mig sugen på just nu. Men du har ju även strukturen. Att jag vet att min kropp behöver mat regelbundet. Och jag vet att min kropp behöver näring. Så vad kan jag ge den för att den ska må som allra bäst? Men man kan inte hoppa till näringen för snabbt för att då blir det diettankar av det. Så man måste först rasera allt det andra och bygga upp för att sen kunna ta tag i sista riktlinjen då, som är näring med omsorg.
Näring med omsorg.
Mm. Jag har valt att kalla den det. Gentle nutrition.
Det gillar jag jättemycket. Omsorg är ju så himla fint ord. Så näring med omsorg var jättefint.
Jag gillar det. Mm. För att det här med omsorg är också ett nyckelord inom intuitivt ätande.
Yeah.
Vad gör jag för att ha omsorg om mig själv? Inte utifrån skuld och skam eller stress eller dåligt samvete. Utan vad vill jag ge mig själv och min kropp?
Ja. Yeah. Self-care.
Self-care. Mm. Exakt. Och det är inte för inte som jag brukar börja i den änden med mina klienter. Mm. Att hur ser deras egen omsorg ut? Och många upptäcker där att de har vissa utmaningar. Mm. Som sen, alltså de här utmaningarna fortplantar sig sen till ens ätande. Så att allt hänger ihop. Och jag brukar också säga att vi kan inte hata oss själva till att börja älska våran kropp. Det går inte. Ändå är det vi får till oss. Men om vi hittar alla fel på kroppen, då hittar vi motivation att förändra och förbättra. Men vi behöver vara mer i nuet och bli mer medvetna om våra behov.
Mm, just det.
Och det är mycket det som intuitivt ätande handlar om.
Ja, verkligen. Jättefint. Så vi kopplar in länkar till dig också i objektsbeskrivningen. Vart man kan hitta dig. Även till din Instagram såklart.
Ja, kul. Tack.
Jag lägger ut inlägg och sådär. Så recommend. Gå in och kika in på Angelica. Jättespännande. Jag känner mig väldigt... vad ska man säga? Jag känner mig väldigt glad över vårt samtal. Det känns bra i magen. Jag tycker att vi har haft ett jättekul och intressant samtal. Jag uppskattar verkligen så himla mycket också att du har varit så öppen för dels mina frågor, för jag vet att det inte är så himla lätt att vara med i en podd. Det är som jag brukar säga till mina poddgäster, jag hade aldrig gjort det du gör nu. Jag är ju så himla impad över att du är med och att du har modigt berättat och låter mig få ställa de här frågorna och komma med kanske då lite klurigare saker om orden här också. Så jag uppskattar det så himla mycket. Och sen tycker jag också att det har varit fantastiskt spännande att få höra just den här, det här med de olika kategorierna och sen just det här med det intuitiva ätandet och sen att du avslutade så fint med näring med omsorg, att det verkligen är en nyckel. Och så har vi givit lyssnarna en liten börjanövning med medveten närvaro i det du äter, helt enkelt.
Ja.
Ja.
Underbart. Ja, men tusen tack, det har varit jätteroligt att få vara med. Jag älskar ju att prata om det här. Så att jag vill bara försöka sprida ordet så mycket jag kan, för att folk mår så dåligt i onödan.
Mm.
Och jag vill bara inte att maten ska vara ett problem för folk. Det behöver inte vara det.
Nej, det behöver inte vara det.
Nej.
Vi har ju inte touchat beroende nu.
Nej.
Och det kanske blir ett nytt avsnitt.
Ja, det finns mycket att säga där.
Ja, det gör ju det. Men du kan väl komma tillbaka så kan vi ta den delen i nästa.
Ja, det gör jag jättegärna.
Ja, du är så varmt välkommen.
Tack snälla.
Hur känner du dig nu då efter vårt samtal?
Jättebra.
Ja.
Alltså superintressant. Och Ja, ja, som sagt, jag fick också upp ögonen för här med ätstörda beteenden. Ja. Ja, det var verkligen så här, den där måste jag grunna på.
Ja.
För mycket blir ju också att man bara hör hur andra utomlands pratar.
Ja.
Och så översätter man.
Ja.
Och så sen blir man nog lite hemmablind. Så det här är jättenyttigt för mig att få någon annans ögon utifrån.
Ja.
Som kan se att, eller ifrågasätta, jag gillar ju det. Varför är det så där?
Ja.
Ingen aning.
Ja, men det är det jag blir så impad av när det gäller dig. För att du, det är så lätt att gå i försvar ju. När någon är sådär jobbig. Så jag måste säga att jag blev riktigt, riktigt impad över att vi kunde ha ett sånt. Men vi hade bestämt oss också för att vi skulle ha ett levande samtal idag.
Ja.
Och det har vi verkligen haft. Så jag är jättetacksam för det. Så tack så jättemycket.
Ja, men tusen tack själv. Och det blir så mycket roligare för mig också. Så att det inte bara blir det här fråga-svar.
Ja,
utan precis. Att, hur tänker du? Jag tänker så här. Och det blir så effektfullt då. För att lyssnarna får ju också då till sig att. Hur tänker jag då?
Ja, precis.
Och så startar det igång något.
Ja, och jag älskar det. Jag älskar sådana poddar där man får en tankeväckning. När man liksom efter och man har lyssnar och så bara, hur tänker jag då kring det här? Vilka ord använder jag? Och hur äter jag? Och hur ser jag på min kropp?
Ja.
Och jag hoppas verkligen att du som lyssnar har kommit igång i den. För jag har gjort det i alla fall. Jag tänker jättemycket på hur jag tänker på min kropp och hur jag känner med min kropp. Och hur jag äter och sådär efter att jag pratat med dig nu. För jag har ju sagt det också något lördagsfika att jag är ju goffig. Jag är ju en sån här goffätare. Och så liksom bara, liksom, och sen är det borta.
Det är så härligt.
What's that all about? Liksom.
Ja just det, nu har du något att grunna vidare på.
Ja men jag har verkligen det. Så jag är jätteglad. Så tack så otroligt mycket. Tack så otroligt
verkligen,
mycket
tack för själv.
Det. Och så får vi prata lite vidare om, eller vi får tänka vidare på det där med ordet tjock också. Den ska jag också tänka lite på.
Ja, samma här.
Ja, 17 gubbar. Ja.
Jag ska slänga ut det i min Instagram.
Ja, gör det. Fråga vad de tänker.
Ja. Precis.
Har du någon sån här avslutande slutkläm då till mig eller till dig eller till lyssnarna eller så här innan vi faktiskt säger hej då?
Ja, vad ska det vara?
Ja, inte vet jag.
Nej, men jag tänker att det viktiga här det är att bli vän med sin kropp.
Ja.
Att man upptäcker att jag behöver inte fortsätta kriga mot den.
Yeah.
Nu kan vi väl leva i fred resterande tid vi har. Men med det är inte sagt att det inte är svårt. Eller att jag vill förminska någons problem. För att det är oerhört stora problem med att kunna acceptera sin kropp. Men den finns tillgänglig oavsett kroppsstorlek. Mm. Så kroppsacceptans finns tillgänglig oavsett kroppsstorlek. Det vill jag verkligen att du tar med dig.
Kroppsacceptans finns tillgängligt oavsett storlek. Det tycker jag var en super, super viktig och bra slutkläm. Tack för den. Resonerar väldigt väl hos mig. Tack. All right. Då så. Då var vi hamn och tack så jättemycket än en gång. Och tack till dig som har lyssnat. Hej då Angelica, hej då lyssnarna.
Hej då!